Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hur ska du ta dig an vinlistan som sätts i dina händer när du är på restaurang? Finns det något som retar gallfeber på en sommelier? Och husets vin, vad är det egentligen? Varmt välkommen till Vinguiden pratar om, podden där jag, Pontus Skagersten, ställer vanliga och ovanliga frågor om vin. Idag så pratar vi om vin på restaurang och till min hjälp så har jag den perfekta gästen. En sommelier som har så pass bra koll på det här med vin att hon blivit utsedd till svensk mästare 2 gånger. Varmt välkommen. Men säger vi till Ellen Fransén.
Tack så mycket.
Hur mår du då?
Ja, men jag mår bra.
Ja, härligt. Du, jag tänker vi börjar i sommelier på restaurang. Mm. Vad gör du är ju sommelier på restaurang? Vad gör en sommelier?
Men det finns liksom olika delar av ens yrke skulle jag säga. Jag har ju, det så är ju en sommeliers arbete, eller liksom ingår ju att ta hand om vin och dryck på restaurang. Så jag har ju en vinkällare jag tar hand om. Ser till att det finns saker hemma som kan vara intressanta för våra gäster. Ser till att det finns aktuella saker. Och sen såklart tar jag hand om hela vinprogrammet på det sättet att jag också sätter vinpaket i och med att på gastrologik som jag jobbar. Jobbar vi med avsmakningsmenyer. Så mycket jobb egentligen att sätta paketet, de vinerna som ska gå till maten helt enkelt. Men sen finns det ju under service så tar ju hand om gäster egentligen som alla andra jag serverar, men har alltid ett extra fokus på vinet som folk vill diskutera vin, ha frågor om det de dricker eller det de kanske vill dricka, så finns jag alltid där och försöka guida helt enkelt.
Vilken del tycker du är roligast, att så här verka lite bakom kulisserna och sätta vin, para ihop vin med meny, eller att vara ute och snickesnacka?
Jag tror att faktiskt sälja vin är ju det roligaste och man får, men samtidigt utmanande, hela tiden försöka göra deras kväll extra bra genom att hitta någonting som de kanske inte ens visste att de ville dricka, om jag ska vara helt ärlig. Och det är ju roligast att liksom få också dela med sig av den kunskapen. Men sen är det jätteviktig del att göra parningarna innan, och det är också jätteintressant, men också att utbilda teamet och se till att alla har den kunskapen som de behöver ha.
Men vilken ände börjar du då? Du är på restaurangen och så ska du guida de här 2 gästerna, säger vi, till att välja ett vin, kanske upptäcka något nytt som du sa, som de kanske inte ens visste. Alltså, i vilken ände börjar det då?
Det beror på gästen, det beror på liksom, lite deras kunskap. Vissa vet inte ens om de gillar vitt eller rött. Såklart så har vi ju liksom vissa viner som passar bättre genomgående till en meny, men när man dricker flasket så tycker jag också det är viktigt att de får ut, att de får dricka något som de tycker är gott. Så jag brukar ju på något sätt börja försöka ta reda på vad de gillar. Det är inte alla som vågar säga det. Det vore enklare om de bara sa men jag gillar det här, eller framförallt jag gillar inte det här. Men börja ta reda på lite vad de gillar, kanske vad man brukar dricka, och också i vilket prisspann de letar efter. Det är omöjligt att se på en gäst som vill dricka ett vin för 900 kronor eller om de vill dricka någonting för 9000.
Om det är någon som är superbestämd och raka motsatsen, jag vill ha det här vinet, jag ska äta det här, och du känner det där är ju inte en bra kombination.
Nej, men det är egentligen, alltså om det är någon som är bestämd på vad de vill ha, då tycker jag att då ska de få dricka det. Då får man väl liksom sälja in det med tanken gott i glaset, gott på tallriken. Mer än så. Det är, jag ska inte diktera vad som är rätt och fel. Jag kan säga vad som skulle passa. Jag brukar ofta så här hinta lite om vad passar bra till vår typ av mat. I och med att vi jobbar ju med en meny, en satt meny som gästerna inte vet om innan. Så jag tycker att man kan ge dem en hint åt vilket håll menyn rullar. Just dryckesmässigt. Ja, men är den vitvinsinriktad? Är den rödvinsinriktad? Men sen har vi också gäster som kommer till oss för att dricka specifika flaskor. Och då ska inte jag vara den som säger att de inte får göra det.
Nej, det är väl en bra inställning, tänker jag. Men en annan sak, vi har pratat lite om det tidigare i den här podden, men det här med att få provsmaka vinet eller testa vinet på restaurang när det kommer in. Och då har det varit så här att man tittar efter att om vinet är defekt eller inte, till exempel korkdefekt. Ja. Men då tänkte jag så här, hur är det då, jag vet inte om ni har några sådana flaskor på er restaurang, men så här, en vinflaska med skruvkapsyl då, säger vi. Får man testa en sån också? Alltså, är det mer en kvalitetssäkring eller är det mer en, så här, en gammal sed som man bara har fört vidare?
Lite mittemellan, höll jag på att säga. Alltså, det är en kvalitetssäkring, men jag kommer ju alltid prova av alla viner innan jag serverar dem för våra gäster. Men däremot får ju de prova av även om det är korkdefekt, eller om det är skruvkork, skulle jag säga. Ja. Gästerna får även prova av vinerna om det är skruvkork. För det kan ju finnas defekter, det finns andra defekter än korkdefekt.
Som vad då?
Ja, men du kan ha haft något problem i vineriet. Vinen kan ha oxiderat innan det har hamnat på flaska. Det är inga vanliga saker, utan det är ofta vi pratar om korkdefekt. Men det finns ju absolut saker som vin kan råka ut för även på skruvkork. Sen är ju det i slutändan, så är det ju absolut att ja, det som man provar ju av vinet för att kolla att det är defekt. Men om jag också sålt på ett vin och det är inte alls vad gästen letar efter, om det här är vin jag kan veta jag kanske kan sälja på glas, så kan man ju också mötas lite halvvägs.
Ja, exakt, det är inte hela världen. Okej, vi hittar något annat till er
och sen så.
Ja, precis. Ja, men lite som jag sa i min inledning här då, husets vin, finns det fortfarande, eller så här, vad är det egentligen? Är det alltid det billigaste alternativet?
Alltså, husets vin ska ju egentligen vara ett bra val, om man säger så. Det ska vara ett vin som är absolut det billigare spektrat, kanske inte behöver vara det billigaste, men det är också troligtvis ett vin som företag eller så restaurangen tjänar rätt bra mycket med pengar på. Man gör ju en taktiskt val. Vissa restauranger jobbar med husets vin, tror jag. Vi gör inte det. Men jag skulle säga någonting, ja, ofta om de som vill ha liksom, även om man inte säger att man vill ha husets, för mig är det samma sak med den person säger jag vill ha ett glas rött utan att specificera. Och man vill egentligen bara ha någonting i glaset och vill inte vara mer specifik än så. Det skulle jag säga husets.
Ja, och ändå lite så att man vill då att det ska spegla restaurangens liksom tanke eller approach.
Ja,
eller...
men det tror jag verkligen. Alltså, om jag skulle vara på en fransk bistro och beställa ett glas husets,
och så får du ett
italienare.
Ja,
det kommer inte hända. Så jag tror ju alltid att man väljer huset, som vi nu ska kalla det så, efter någonting som är ändå nära ens vision av restaurangen.
Jag kan ibland känna när jag får in en vinlista på restaurang, och så sitter jag och skummar igenom den, och så landar jag i så här, jag vill ha den här flaskan och den är den billigaste flaskan på menyn, och då kan jag känna så här, fan, det känns nästan lite pinsamt att be om det billigaste.
Ja, alltså, jag förstår känslan, men den ska man inte ha, tycker jag. Men jag kan säga att jag själv ibland sitter med stora vinlistor, hittar vin som jag är supersugen på. Det kanske inte är det billigaste, men det ligger absolut i billiga spektrat. Och sitter man kanske på en lyxig krog och folk vet vem man är, och att man nästan känner sig lite cheap i sitt val. Men jag tycker alla ska känna att man ska få dricka exakt det man själv vill. För mig kan det ibland vara att man går ut och äter på en dyr restaurang, så kanske man lägger lite mindre pengar på vinet, och ibland när man är på ett ställe och äter en pizza eller köttbullar, så kanske man lägger desto mer pengar på vinet för att inte bara gå all in på en kväll. Jag tycker inte man ska skämmas för att ta det billigare valet. Jag kan tycka att det är rätt härligt ibland med gäster som säger så här, det behöver inte vara så dyrt när de väljer vin. Och då vet jag ju, då behöver inte jag sälja någonting till dem som är dyrt, utan då försöker jag ju hitta det absolut bästa, billigaste för dem.
Det känns tryggt tycker jag. Då ska jag beställa det billigaste med rak rygg nästa gång.
Absolut.
Konstig fråga, men har boxviner på restaurang, har man det?
Nej, det tror jag inte. Tänk sig, jag vet inte. Jag kan ju bara svara på våra restaurang.
Har du sett det i någon restaurang någon gång?
Nej, jag tror inte det faktiskt. Jag kan inte komma på att jag någon gång sett en box på någon krog. Men däremot tänkte jag på, jag var på också en enkel fransk bistro häromdagen, och så tänkte jag att det hade varit rätt charmigt om man kunde köpa vin på karaff, i mer, lite mer som man gjorde i Frankrike. Man kan köpa en sån halvkaraff och så. Då hade det ju inte...
Då hade ju en box varit perfekt.
Om eller? De hade haft en box under disken, så hade inte jag varit den som hade varit där och ifrågasatt om vinet kom från en box eller en flaska faktiskt. Om jag får möjlighet att beställa en halv karaff av husets röda.
Du är ju så här proffs och du har tävlat och vunnit priser. Vi ska prata mer om det sen. Men jag tänker så här, finns det någonting, du har ju pratat om att du guidar gärna och vill hjälpa gästerna, och det är ju ditt jobb och det är där du tycker det är kul. Men finns det någon sån här grej som du blir jag ska inte säga tokig på. Jag sa i inledningen här någonting som retar gallfeber på en sommelier. Men kan du så här känna att då kom den frågan igen? Alltså, det har jag hört tidigare.
Egentligen inte på restaurang, inte som gästerna gör på det sättet. Däremot så är det svåra är ju att många tycker känsligt att prata om pengar. Och med mitt jobb, jag är ju säljare, om vi ska vara hårda. Så jag hade tyckt att det var enklare om kanske gäster hade vågat vara lite mer raka i ungefär vad man vill betala för vinet. Så det hade ju varit enklare, svårare när folk är så här. När man inte får, när man ställer lite frågor och inte får någonting tillbaka, oavsett om det handlar om vilken stil de gillar eller pris eller liknande, så skulle jag säga det. Men sen har man ju väldigt mycket olika frågor som sommelier i sitt privatliv som man känner så här, jaha, där kom den. Ja, men vad är bästa köpet på Systembolaget? Vilket är ditt favoritvin?
Att du får sådana frågor hela tiden.
Ja, liksom. Och jag förstår det. Alltså så här, ofta, ibland sitter man inne på något bra SC-rocker, men ofta så kanske jag inte gör det. Men folk får fortsätta fråga det.
Vad säger du? Köp det som du tycker är gott. Köp något från Frankrike, det brukar vara bra.
Ja, men exakt. Men man har ju några viner som man vet är så här, med tillgängliga och på en bra prislapp. Men jag skulle vilja säga att det är väl mer frågor som jag får privat än när jag är på jobbet, som jag kanske ibland känner så här, jaha, där kom den. På jobbet tror jag inte jag får lika mycket sådana. Nej.
Men det här med att du sa att gäster kan tycka det är lite jobbigt att prata om pris. Ställer du den frågan rakt ut ibland? Alltså så här, vilken prisklass tänker ni er? Och då börjar folk flacka med blicken.
Ja, men ibland, eller man brukar väl liksom försöka lite
lirka
säga
lite.
Typ så här, ja, men om vi har kommit fram till ungefär vilken stil av vin de vill ha, så brukar jag väl kanske säga så här, ja, på den här sidan så hittar ni viner av den stilen, och vi har ju liksom lite olika prisklass, allt ifrån det här till det här, och där ibland hittar man ju ungefär var de vill landa, alternativt att jag själv rekommenderar tre viner, och då gör man ju det i tre olika prisklasser för att, ja, men att de ska ha möjlighet. Jag tycker det är rätt bekvämt när gäster pekar på ett pris i prisvinlista och säger så här, ja, men runt det här, perfekt, då kan jag hitta det absolut bästa vinet för det priset.
Ja, och man behöver inte säga det högt, eller man kan bara peka.
Ja, visst.
Men vilken approach ska jag ha då när jag sätter mig på en restaurang? Så...
Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis eller till exempel ja, precis.
Om en sous-vide är på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Bara på Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
Bara på Storytel.
Ibland kan vi få den här vinlistan och den är så jättelång. Alltså det är så här sida efter sida. Ja. Det är så här land och det är färg och det är så här, tar ju aldrig slut. Men jag vill ändå kanske göra någonstans någon form av aktivt val eller smalna ner alternativen. Så här, vilken approach ska man ha?
Men det där är ju svårt. Jag tycker också att det är svårt när man får stora vinlistor. Jag tycker att det är kul, men svårt. Ofta, jag skulle vilja säga approachen är väl antingen så tar du hjälp av sommelieren, för vi finns ju där faktiskt för att hjälpa, det är ju vårt jobb. Och så kan vara så här, ja, men jag gillar Pinot Noir, eller jag gillar lite strama vita viner, eller jag gillar syradrivna, att man kan liksom hinta lite ungefär vad man är sugen på, och förhoppningsvis kan man få ett lite bra feedback. Alternativt, om du inte vill ta hjälp av någon, lära dig själv, då måste du ju ha lite mer tankar av vad du faktiskt själv gillar. Men sen är det ju svårt, är det liksom 20 sidor röd bourgogne, det är så här, ja, olika byar smakar på olika sätt, men där har du ju rätt mycket, det är liksom, det blir ju väldigt mycket att ta sig igenom helt enkelt. Jag skulle säga, om man antingen så hittar vad man själv gillar och lär sig liksom hitta det i listan, alternativt ta hjälp av en sommelier, ger en lite hintar av vad man faktiskt vill dricka.
Jag är lite nyfiken på dig också. Alltså så här, du har ju stenkoll på det här. Och dricker säkert och får testa en himla massa olika viner. Och alla olika prisklasser och kvaliteter. Men jag är lite så nyfiken, har du någon så här guilty pleasure? Som kanske är så här, man rynkar lite på näsan i sommeliervärlden. Men du brinner för det.
Jag serverar ju bland annat min guilty pleasure just nu på restaurangen, men jag brukar säga att mitt guilty pleasure-vin är Muscat Dusty. Det är alltså lätt bubblande vin från Italien som är lite sött.
Alltså varför är det ditt guilty pleasure?
Det är som att säga att man älskar Coca-Cola. Alltså, det är ju vuxenläsk.
Ja,
det är en sommardag, jag kan dricka det i ett stort glas med lite isbitar. Jag tänkte säga utan att skämmas, men ändå skämmas lite.
Ja, bra. Men jag tänker vi hoppar vidare till det här med SM och VM. Du har ju tävlat, du har vunnit 2 gånger SM i, säger man SM i sommeliermästerskap? Eller vad?
I sommeleri.
Sommeleri?
Ja.
Okej. Där har du vunnit SM 2 gånger, 2019 och 2021. 2020 inställt, PGA covid. Grattis till det.
Ja.
Men, och nu ska du vara med och tävla i VM nästa år, 2023. Och då är jag så här, det är många frågor jag är nyfiken på här, men kan du beskriva en sån tävling? Vad händer på en sån tävling?
Så en sån tävling är ju som ett svenskt mästerskap över 5-6 dagar istället. Så det är ju, man gör ju ungefär samma saker, bara att det är så mycket större. Inledningsvis så brukar det ju liksom första kvaldelen. Först måste de liksom försöka gallra bort, för vi är ju rätt många som gör VM. Vi är ju ungefär 70 pers. Så då gör man ett teoriprov. Sen brukar man blindprova. Så man får in ett glas vin och så ska man beskriva vinet så nära man kan och helst sätta vilket vin man har.
Men, och då är det så här, då får man ett vin, så smakar man på det och så säger man så här, Bordeaux.
Det är ofta skriftligt för att man ska kunna göra alla samtidigt. Så då har du 5 minuter ungefär på dig att kunna beskriva det här vinet exakt hur syran är, hur fruktstrukturen är, hur kroppen är, exakt hur det beter sig. Men du ska ju också gärna komma ner till vad det är för druva, vilket distrikt, vilket land, vilken årgång, vilken producent, vilken nivå vinet har. Hur du vill servera det, vad du vill servera det till. Det är väldigt många parametrar som ska
med. Men har du någon liksom minnesbank i huvudet då, där du sparar smaker? Eller
Jag önskar att det vore så enkelt. Men vissa sa, ibland så smakar man på ett vin och säger så här, åh, det här har jag druckit förut. Och då är det ju väldigt enkelt. Och ibland så har man ingen aning. Och då får man ju börja använda sin teoretiska kunskap. Okej, ja men... ja, det var, känns det svalt? Ja, jo, men det känns svalt, det är hög syra. Om det är ett vitt vin kanske frukten går mer åt det gröna hållet. Det är stramt i stilen. Okej, då börjar man ju liksom plocka bort. Då får man ju liksom börja plocka bort ställen det inte kommer ifrån. Och så, ja, men är det ett aromatiskt vin eller ett icke-aromatiskt vin, då kan man liksom börja gallra bort vilka druvor. Och så får man göra en, liksom, förhoppningsvis en bra gissning. Även om man inte vet exakt vad det är.
Är det fler moment i ett VM?
Ja, och sen ofta i, förhoppningsvis i kvalet får du göra något praktiskt moment. Det brukar vara någon slags servering eller liknande. Mm-hmm. Och sen börjar gallringen.
Men
sen,
vad vad gör man då?
Är det då så här, kanske du kommer in i ett rum och så sitter det två personer där. Och så kan det vara, ja, men vi har beställt en flaska champagne. Du har 3 minuter på dig att servera den här. Mm. Och då ska man servera den enligt konstens alla regler, så att säga, på ett väldigt klassiskt sätt. Mm. Det finns hur man, alltifrån hur man presenterar, hur man smakar av det, hur man serverar, hur man häller och allt sånt där. Så det finns ju, man har ju visst antal, man har ju liksom mallar för hur man ska göra allting när det gäller då blindprovning, hur man ska göra servering av olika drycker och liknande. Så finns det ju mallar som man ska gå efter, så man ska plocka alla poäng helt enkelt.
Hur förbereder du dig för en tävling överlag, oavsett om det är SM eller VM?
Alltså, den förberedelsen i långa är ju framförallt mycket teori. Jag sitter och pluggar, som nu är jag ju liksom ändå drygt 10 månader bort. Nu pluggar jag mellan 12 och 15 timmar i veckan. Sen är mycket blindprovning. Jag brukar försöka blindprova ungefär 5 dagar i veckan. Så då häller min sambo upp vin på morgonen innan han går till jobbet, och så blindprovar jag det, och så smsar jag honom vad jag tror att jag har i glasen, och så antingen får man tumme upp eller tumme ner ungefär. Och sen har jag ju, i och med att jag är en del av landslaget, Svesom, så har jag också en coach som kan hjälpa mig med förberedelser, framförallt för alla då de här praktiska momenten, så serveringsmomenten, och vi pratar mycket om vad som skulle kunna komma upp. Man vet ju aldrig riktigt vad som väntar på andra sidan dörren, så man får ju skapa scenarium som man tror är relevanta att ha med.
När är VM? 10 månader sa du, så det är...
Ja, februari, mitten februari.
Februari 2023. Mm. Vart då någonstans? I Frankrike?
Ja, Paris.
Stort lycka till där, säger vi då.
Tack.
Inför en sån här tävling, tränar och testar och smakar och doftar. Kan du använda den förmågan på så andra drycker? Kan du så här testa en kopp kaffe och känna, ja, men här har vi det här och det här?
Ja, men absolut. Det gör man ju verkligen. Alltså, den kan du använda på allt, höll jag på att säga. Det man lär sig när man blindprovar, skulle jag säga, är att man lär sig att sätta ord på smak och doft. Det är många som kommer in i ett rum och säger så här, åh, här luktar det mat. Okej, okay, och då är min hjärna är med en gång så här, okej, okay, vilket typ av mat? Hur är det tillagat?
Vad är det för råvara? Analysera.
Ah, ja, allt. Varenda doft jag känner är alltid så här, aha, okej, okay, men vad doftar det här? Ja, men åh, det doftar ju det här. Och vilken blomma? Inte bara så här, det doftar lite här, doftar det blommor? Utan så här, okej, okay, vad är det för blomma? Är det, du vet, hela tiden man lär sig sätta ord på allt man doftar, allt man smakar hela tiden. Jag skulle säga att det är ju ett verktyg jag kan applicera på vad som helst.
Är det något som du har till störst del tränat upp, eller har du alltid haft en fallenhet för det?
Jag skulle säga att det är tränat. Jag tror verkligen inte jag har någon bättre näsa eller palett än någon annan, utan jag tror bara att det är absolut, det är träning.
Hur kommer det sig att du blev sommelier?
Ja, det är... Jag jobbade lite uppe i fjällen efter gymnasiet. Eller jag jobbade vintertid uppe i fjällen och sommartid ute i skärgården. Som, ja, men, som typiskt efter gymnasiet jobb. Och någon gång under min vistelse uppe i fjällen så träffade jag en sommelier. Vi hade en sommelier på restaurangen som höll en provning. Och han berättade om, liksom, hur han åkte runt och träffade alla producenter och om sitt liv. Och jag tänkte, den här människan har ju världens roligaste jobb. Sen glömde jag bort det lite och åkte till Uppsala och pluggade ekonomi eller företagsekonomi. Och någonstans halvvägs där kände jag att det här är nog inte på väg till världens roligaste jobb. Då kom jag tänka på han som hade världens roligaste jobb. Så min plan var egentligen när jag gjorde min sista termin i Uppsala, så började jag plugga sommelier. Och så hade jag egentligen siktet på att jobba på importsidan eller som säljare för att kunna kombinera mer mina ekonomistudier. Men när jag var färdig med ekonomin och halvvägs genom sommelierutbildningen hamnade jag på Esperanto som var en enstjärnig Michelin-restaurang som tyvärr inte finns kvar längre. Och där hittade jag bara rätt. Jag träffade rätt människor och var på rätt plats. Och resten är historia.
På den vägen är det.
Ja, exakt.
När du är på restaurang själv som privatperson, brukar du liksom så här testa kunskaperna lite hos dem som jobbar då? Eller
nej.
Är det bara taskigt?
Ja, det skulle jag tycka var taskigt. Det skulle jag aldrig göra faktiskt. Nej, jag skulle aldrig testa kunskaperna på andra som sommelier. Det är bara elakt.
Okej, okay. Jag hade nog gjort det, men säg mer om mig.
Men jag försöker nog, jag tror att jag är väldigt snäll gäst när jag är ute. Även om man kanske förväntar sig bra service för att man vet vad bra service är, så tror jag att jag också är väldigt tacksam gäst. Och man tycker det är rätt skönt att faktiskt få sitta ner och bli omhändertagen. För man är så van att stå på andra sidan att ta hand om alla.
Tycker du att det blir lite så här... För jag kan känna ibland när jag går till en restaurang att ja, men jag vill bara sätta mig här nu och så får ni bara gör det. Ni är ju proffs på det här, så bara ge mig god mat och ge mig något gott till dricka. Och dricka till det så blir det säkert bra. Kan du känna då så här, ja, det var ju enkelt fast ändå så här lite tråkigt, för då får jag inte utforska eller guida eller så här, prata med de här så mycket. Eller förstår, ja, konstig fråga. Men det var bara något som slog mig nu.
Nej, men jag tycker inte att det, jag tycker väl att det är rätt härligt om folk bara är så här, ja, vi vill bara ha något gott. Alltså så här, men där får man kanske också vara lite, man kanske ändå får ge någonting mer. Något gott att dricka. Okej, ja, jag har grejer för 36 000 källan. Är det det goda du vill ha att dricka? Eller vill du liksom... Du får nog ändå hjälpa till och guida lite. Och det kommer, jag kommer inte bara gå och poppa någonting. Utan jag kommer nog ställa några fler frågor. Men annars så har ju du varit väldigt tydlig med vad du vill ha av din kväll. Du är troligtvis där för att umgås med ditt sällskap och inte att få en show av mig. Och det är ju bara, det måste jag ju känna av.
Sista frågan. Finns det någonting jag kan göra nästa gång jag är på restaurang för att imponera på en sommelier?
Jag skulle vilja säga att man inte ska försöka imponera på en sommelier, om jag ska vara helt ärlig. Nej, faktiskt inte. Jag kan inte komma på någonting som man skulle göra för att imponera, utan jag tror mer att man ska vara ärlig med sin kunskap och sin nivå och dela med sig av faktiskt det man, men som vi pratar om, så här, att man säger, gillar man strama vita viner så ska man säga det och våga stå för den stilen man gillar, inte be om ursäkt för det. Alltså jag själv tycker det kan vara supergott med fatlagrad amerikansk chardonnay, men det har funnits en sån rörelse att det ska vara, att det inte är så fint att gilla fatlagrad chardonnay. Så jag har jätteofta gäster som är så här,
vad är det för rörelse eller vad handlar det om?
Den rörelsen heter...
Ja, är det så här snack i branschen där? Fatlagrad chardonnay från USA.
ABC, anything but chardonnay.
Okay.
Men det är samma människor som säger det som sen gärna dricker glas chablis som då också görs på chardonnay. Det kanske man inte ska dra upp om man vill imponera på en sommelier.
Ellen Fransén, stort tack för att du kom hit idag.
Tack att jag fick vara med.
Och vill du som lyssnar veta mer om vin, så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com, så ser vi till att serva dig med senaste nytt från vinvärlden.
Var du än är och vad du än gör, så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat. Dela
med dig. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.